Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och humaniora från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Tirén.
Lantbruksarkitekten Charles Emil Löwensköld levde på 1800-talet och han drömde om att reformera den svenska landsbygden. Han ville bekämpa fattigdom, svält och elände med hjälp av en ny arkitektur. Den skulle vara både rationell och vacker och göra livet trivsammare för både människor och djur. Han gav ut en skrift som hette Lantmannabyggnader, huvudsakligen för mindre jordbruk, år 1868. Den gavs ut i billiga häften och innehöll instruktioner till hur man skulle bygga och mönster till snickarglädje. Återigen så skulle arkitekturen vara både vacker och praktisk. Idag finns den i nytryck hos bokförlaget Stolpe och Löwensköld fortsätter att vara en favorit bland svenska byggnadsvårdare. I dagens avsnitt av Stolpe Story ska vi ta reda på mer om hans liv och varför det här med landsbygdens arkitektur var en så viktig fråga på 1800-talet. Då befinner vi oss här på Bergatorp som var Charles Emil Löwenskölds eget hem under större delen i alla fall av sitt liv. Och här befinner vi oss mitt i en spännande kulturbygd full av byggnader och gårdsmiljöer där man ser tydliga spår av Löwensköld. Och det här är idag en hembygdsgård också som fungerar som en minnesplats för bland annat Charles Emil Löwensköld men också väldigt många andra saker. Och här sitter vi alltså tillsammans med Elisabeth Götberg, Katarina Agell Engström och Inga Friberg Karlsson. Alla ni har länge känt till Löwensköld, jobbat med det fantastiska arv som finns kvar efter honom, inte minst här då på Bergatorp. Och Inga, om vi börjar med dig, han föds alltså 1810 in i den adliga familjen Löwensköld. Vad är det för släkt, de här Löwensköldarna?
Den kommer ju ifrån utanför Jönköping. Och de hade stora gårdar där och de gårdarna finns ju fortfarande kvar. Men pappan tyckte att det var, han var lite besviken över arvet och så. Så han köpte Hasslesäby godset efter possesläkten. Och man kunde 1806 köpte man det egentligen. Men sen blev det ju inte färdigt att flytta in då från 1811. Och då bodde man där ganska länge, men han ägnade sig ju tyvärr åt affärer som inte var så strålande. Så att gården som man hade tänkt sig borde vara ett fideikommiss, eftersom det var det som bröderna Löwensköld tidigare ärvde av sin farfar. Och då resonerade han så att Hasslesäby, som var ett stort gods, det var självgående tyckte han. Så att det behövde man inte säkerställa att det skulle kunna vara kvar i släkten. Sen hörde det en gård till som hette Folleberg. Som var en liten fastighet. Jo, den var stor i och för sig. Men den hade ju inte någon säteribyggnad, ingenting sådant. Utan det var en fristbönder som ägde gården tillsammans. Och det gjorde man till en fideikommiss istället. Och det tog väl lite tid när man fick de tillstånden klar. Men så blev det.
Men det är en adlig familj men med stort intresse för lantbruk, för kunskap i olika former också.
De var mycket intresserade av kunskap. Så att hela släkten har faktiskt gått långa utbildningar. Och var mycket inne i tidens utveckling och tog till sig den. Det var väldigt viktigt för släkten.
Man gjorde en klassresa brutalt neråt, eller hur? Vad var det som hände egentligen?
Ja, i början så var det en helt normal klassresa. Men familjen var ju ordentlig att de skulle ha en stor gård. Det var väl inga konstigheter. Det var väl bara det att man misskötte gården så att den gick i konkurs. Och det var det som ledde till att man fick förhandla sig fram. Var skulle man ta vägen när konkursen då skulle genomföras? Och då fick man tillstånd utav ägaren att flytta till den här gården, Bergatorp. Och det var en fin gård, men den var ju stadig i väldigt förfall naturligtvis. Den var ju inte skött och så. Men hit fick man flytta. Och det var en liten gård med en liten huvudbyggnad och två flyglar som finns på 1700-talet. I varje fall husen är kvar från den tiden. Och där kan vi se att Bergatorp är nämnd på kartor från 1600-talet. och gården, hur den ser ut och så, tyder på att här finns nog en historia bakom som vi inte tyvärr vet så mycket om ännu. Men där hoppas jag att vi kan forska mer.
Så egentligen så var Bergatorp en ganska bra gård, men den var i dåligt skick så att säga. Och kommer man från den bakgrunden de hade, så var det ett nerköp.
Det var ett väldigt språng ner. Pappan, han fann sig inte till rätta med detta som hände, så han ville aldrig visa sig för folk mer. Så han var ute och försökte göra nya affärer och så, men han var ute på dagarna. Han kom väl hem någon kväll och låg över natt, och sen gav han sig iväg igen. Medan mamman, som ju egentligen var en hovdam och kom ifrån väldigt goda förhållanden, hon kunde anpassa sig till den nya situationen, och hon blev väldigt omtyckt i bygden. Hon hjälpte alla trots att hon inte hade några pengar själv heller. Så att hon gjorde ju verkligen Bergatorp till någonting mer. Och tillsammans med då Charles Emil Löwensköld, hennes son som blev kvar här på gården hela sitt liv, han förbättrade den. Han byggde om det här, byggde ett nytt hus här som vi sitter i nu till mamman, för att det var lite för dåligt skick det andra. Men däremot så är ju flyglarna, de är ju kvar intakta, men han skötte ju gården, så att när han dog så var det en fantastisk gård han lämnade efter sig. Han hade ju sett till att åkrar och skogar och alltihopa, det var ett otroligt skick. Så där var det en värdeökning som han åstadkom.
Mm. Om vi går över till dig, Elisabeth. Charles Emil Löwensköld hinner alltså uppleva då att familjen går i konkurs mer eller mindre. Och det är väl tack vare släktingars hjälp som han kan studera, och det blir i Lund. Vet vi någonting om vad är det som formar honom under de här tidiga åren och hans kommande intressen?
Ja, han studerar ju inte arkitektur, utan han ska studera juridik. Och det går väl så där kanske. Han ser ju också de besvär som ändå fanns på hemmaplan. Och han ser också att det här är ju en tid i förvandling och i förändring. Och när det gäller extragården Folleberg så kommer han hem faktiskt. Han, mig veteligt, tar inte någon examen. Utan han kommer hem för att hjälpa till att sköta jordbruket. Han är ju en praktiker och en visionär. Och denna oskiftade by som Folleberg är så gammaldags. Och den är så svårbrukad. Och alla ska göra allting samtidigt, och det ger ingen särskild avkastning. Så småningom så blir det ju faktiskt så att de allra flesta bönderna därifrån emigrerar. Och det blir USA istället. Men han får upp ögonen för, inte minst för situationen för djurhållningen. Och han börjar säkert skissa, läser resehandböcker från de arkitekter och nytänkare som far ut i Europa. Järnvägen har ju kommit, och i Europa så genomkorsas länderna nu av snabbgående tåg som går så där 30 km i timmen. Och vid hemkomsten så skriver de ju handböcker och resehandböcker vad de har varit med om. Och skissar också på den typen av byggnader som man har sett. Och Charles Emil kommer säkert att se olika varianter, men han kommer att fastna för prydnadsidealet. Och det är med utgångspunkt från den stil vi brukar kalla schweizerstilen. Nu hör det nog till saken också att byarna skiftas vid 1850-talet ungefär i dessa bygderna. Och bönderna hjälps åt, men man ska flytta ut. I den här trakten är det ganska skogsrikt, så man har mycket virke. Och det behövs nytänk också när det gäller bostadsfastigheterna. Men han börjar nog egentligen med ekonomibyggnader och laggårdar och stallar. Och det är ett ekonomiskt tänkande. Tidigare hade ju bönderna haft sina boningshus, långsmala hus, kanske med dubbla murstockar, tog ovanligt mycket virke för ved. Det fanns en särskild byggnad för varje funktion på gården. Han sammansmälte det hela.
Mm. Rationaliserade.
Ja, det här är så tydligt. Och schweizerstilen kommer att prägla också så småningom hur boningshusen utformas. De blir mera, kanske inte helt kvadratiska, men åtminstone kortare rektangulära med en murstock i mitten och så fyra rum då runt den. Och så sätter man kakelugnar i de tre Och så har man köksspisen i det fjärde i köket.
Så det blir både mer prydligt men också mer praktiskt samtidigt.
Ja, och virkesbesparande eller materialbesparande. Och det blir också en stor konsekvens när han sysslar med ekonomibyggnaderna som han egentligen börjar med. Vi har gott om lerjordar. Här finns mycket tegelbruk i trakten och det fanns också ett stort tegelbruk på Hasslisäby. Och han kommer att få ett av de första stora uppdragen att göra en laggård och stallbyggnad på Hasslisäby. Hur det nu kändes för honom som nu har blivit vuxen och som vet att familjen har behövt gå ifrån Hasslisäby.
Mm.
Men han gör den efter alla konstens regler, en stor U-formad byggnad med bottenplan i tegel. Och så ett regelverk på övervåningen i trä, välventilerat och med lanterniner. Och han bygger också ett fantastiskt stall till det stora godset som står kvar idag. Och han är ju inte utbildad arkitekt, men han har stort genomslag därför att det ska byggas nytt. Han kallas lite spefullt till en början innan han är etablerad riktigt för fähusarkitekten.
På 1800-talet så är väl det här yrket, alltså lantbruksarkitekt eller lantmannaarkitekt och så vidare, det är väl en ganska ny yrkeskategori?
Ja, det tror man nog. Det kommer kanske i samband med skiftena. Sen var det nog så också att när hans stil, det här anammar schweizerstilen och utvecklar den efter våra förhållanden, så är det nog så att byarna med lite självaktning hade en ångsåg, en gemensam ångsåg. Och då kunde man såga till efter mönsterark de prydnader som behövdes. Och han sätter ju verandor på boningshusen.
Mm, de ser man ju återkommande.
Ett litet smycke, ja. Och det är inte att ställa mjölkkannan där eller ställa träskorna. Utan då gick man ju köksvägen. Men det blev ett litet smycke centralt på huset vid entrén. Och han tänker också mycket på färgställningarna. Nu har ju Falleröfärgen slagit igenom, men det var också Falleröfärg på de flesta boningshusen. Men det tyckte han nu att man skulle särskilja. Så att det skulle vara linoljefärg, ljusa, lätta, pastelliga linoljefärger. Och gärna också omfattningar på uthusen. Alltså rödfärgade fasader, men hade man råd med det så hade man råd med en skvätt vit linoljefärg och måla fönsteromfattningar och portar och så.
Mm.
Och man ser ju också att hans stilideal finns också, alltså mönstersnickerierna finns ju också på ekonomibyggnaderna.
Ja,
ett särskilt signum för honom är de kryssade fönstren på gavlarna framför allt. Alltså diagonalt ställda spröjs i gavelfönstren. Och det ser man mycket. Det ser man på ritningarna och det ser vi här fortfarande.
Det är typiskt signum.
Ja, det är det.
Och vi går över till dig, Katarina. Vi sitter ju här i hans eget hus och jag funderar på personen då, Charles Emil Löwenskiöld. Det finns ju en beskrivning av honom att han var 146 centimeter lång och han kallades för Lillherrn på Bergatorp. Men hur var han, tror du, som person?
Jag tror att han var en ganska bestämd man. Envis.
Mm.
Så och kunde bli lite arg ibland, om inte drängarna gjorde som han sa.
Okej, så han hade humör och visste
så? Ja, det tror jag.
Så
har jag hört.
Och samtidigt så undrar man ju, det berättas ju mycket om det här att han hjälpte ju folk i bygden här, ibland helt utan ersättning. Han verkar ju haft en väldigt självuppoffrande sida också.
Det hade han säkert, ja. Och hans mamma där, kära mor på Bergatorp, hon hade ju väldigt hjälpte till de fattiga i bygden här.
För det är väl ett familjedrag nästan, va? Att man har det här att man ska hjälpa till och man ska sprida kunskap.
Ja.
Och hans mamma som nu är med Sofie då, född Åkehjelm, hon verkar ju vara typexemplet på den här lite självuppoffrande personligheten.
Ja, hon var älskad av folket här i närheten.
Mm. Tror du att det var mamman framförallt som Charles Emil tog inspiration ifrån eller broddes på?
Ja, det tror jag faktiskt. Det var därför de donerade till kyrkan. Hassle pastorat fick den här gården och det var väldigt viktigt då att man fick lära sig sköta ett hem och lära sig ekonomi.
Just det, så efter Charles Emils död så blir det här donerat.
Ja, 1889 går ju systern Augusta bort och 1899 invigs skolan här, Bergatorps flickskola.
Så det är också lite grann i den här andan just, ja, att man skapar en absolut bestående institution,
ja. Ja.
För att utbilda och förbättra.
Ja,
då.
Och det var flickor ifrån trakten framförallt som fick gå här.
Mm.
I början var det väldigt mycket vävning. Det var inte så mycket hushållssysslor vad jag har förstått. Och skolan där omkring 1920 så gick det väldigt dåligt här faktiskt. Och de hade väldigt lite sökande. Och då så var de bekymrade här och de skrev då till ett Rimforsa lanthushållningsseminarium utanför Linköping. Och föreslog en före detta elev, hon sökte tjänsten här och fick en tjänst här 1922. Och då fick skolan statsunderstöd. För de hade svårt med ekonomin tidigare. Och det uppsattes en riktig läroplan. Och då kallades det Bergatorps husmordsskola.
Just det. Och när man besöker Bergatorp idag, det är ju en ganska blygsam byggnad jämfört med det man ser i hans ritningar och så. Men beskriv när man kommer hit, vad är det man ser på Bergatorp?
Det är ju väldigt vackert här tycker jag, när man kommer i allén och kör upp här. Och kommer in i detta lilla fina huset här. Det finns ju inte så mycket kvar av Charles Emil, några porträtt och några tavlor.
Mm. Men det är ändå den bästa platsen om man vill lära känna honom. Så är det hit man ska åka.
Och det var en väldigt vacker park här, om vi förstått, på baksidan.
Och hela kulturlandskapet kring och ekonomibyggnaden här ska vi inte glömma att nämna. Om vi går tillbaka till Inga. Tidigt då så inser ju Charles Emil det här vikten av att man ska sprida sitt kunnande. Att det hjälper inte bara att åka runt och rådge människor. Man behöver också skriva ner och ge ut instruktioner och så vidare. Och han gör ju flera såna här olika böcker och skrifter. Men 1868 så kommer alltså den stora skriften Lantmannabyggnader som sprids då i prisvärda häften. Vad är det här för slags skrift?
Ja, det är ju faktiskt en beskrivning hur man ska gå tillväga när man bygger och planerar. Dels så innehåller de ju ritningar på hus och byggnader av alla dess slag. Det var ju inte bara laggårdarna och det. Och de var ju utformade så att de skulle fungera för lantbruksskötsel och djurskötsel. Så man hade det bekvämt. Och man hade ordningen så att det skulle ligga centralt och man skulle kunna ta sig i byggnaden så att man nådde alla djuren. Man skulle ha en rundvandring till exempel centralt och inte nedgrävd i backen som man gör i gavlar nu kanske. Och man hade såg till så att djuren kunde åtskiljas när de var sjuka. Och när det var kalvar och annat sånt så fanns det särskilda områden, boxar till dem. Det var praktiskt anordnat. Dörrarna satt på rätt ställe, foderborden var på rätt ställe och sådana saker.
Så det var hänsyn om både människor och djur?
Verkligen, det var det nya. Mm. Förut hade man inte brytt sig om djuren, de får illa helt enkelt på landsbygden. Men från och med nu så skulle man göra det vackert, man skulle göra det praktiskt och man skulle göra det hälsosamt. Detta var hans mantra.
Mm.
Och det präglade hela hans utgivning av de här mönsterböckerna. Dels så var det beskrivning av hur man skulle gå till väg när man byggde, vad man skulle ta ner för virke och hur man skulle såga det och man skulle göra allt sånt fanns med i beskrivningarna. Och sen ritningarna, de var detaljerat utformade så att man kunde sätta dem i händerna på vilken byggmästare som helst, så kunde han ju uppföra detta. Och de här ritningarna och mönsterarken då som han sålde, de var inte meningen att han skulle tjäna pengar på. Utan de kostade väl 10 öre tror jag, något ark som var ett otroligt verk att få i sin hand. Så idag har det kostat många, många, många pengar att få. Och så det spreds. Och det upptäckte ju folk runt omkring att det där var bra material. Så att det fick en spridning i stora delar utav landet faktiskt.
Ja, vad tror du? För det fanns ju förstås fler, inte minst tyska författare och sånt som gav ut mönsterböcker och instruktionsböcker. Vad var det i Löwensköld tror du som gjorde att det blev så populärt?
Jag tror att det var för att det var bygdens materialerna som man använde. Det var deras egna kunskaper som man använde och förmedlade och gjorde det bättre. Sen kan man ju se på alla de mindre uthus och sånt som han också ritade. Han ritade små puderätter, det var torrdass. Han byggde precis lika fina som de andra husen. Och vedbodar, även de hade han omtanke om. Och placeringen av dem, det var jätteviktigt. Det skulle vara praktiskt. När man gick på ena stället så skulle man kunna ta ett fång ved med sig in i köket. Man inte fick gå extra onödiga steg. Det var viktigt. Och sen så tänkte han ju på folk de bodde, men det var ju mejeri och det var en massa yrkesgrupper som jobbade på en gård tidigare. Och de såg han ju också till. Så det var inte bara kanske en byggnad för en yrkesgrupp, utan de skulle kunna samsas i samma hus. Och det var något helt nytt, det hade man ju inte gjort förut. Så att han tänkte helt tänkande för hela gårdens bruk och så.
För det är det nya här, det är ett helhetstänk. Man tittar på samband, effektivitet och lite mer att man mäter också, eller hur?
Ja.
Hur man ska gå tillväga och så.
Absolut, absolut. Ja. Han tittar ju på gården också, hur den skulle se ut. Det är inte bara husen, utan de skulle ju placeras så att själva gården, den skulle ligga i mitten på fastigheten, så att han hade korta vägar ut i åkrarna och han hade uppsikt över hela sina marker ifrån där han bodde. Och det var viktigt hur man närmade sig huvudbyggnaden, och det ser vi även här på Bergatorp. Här är ifrån vägen så är det en allé som fortfarande finns kvar som leder fram till gården med en rundel framför huset där man skulle kunna röra sig. Och så var det fruktträd och buskar runt omkring. Det skulle vara vackert, det skulle vara blommor. Plus att det skulle vara praktiskt att man skulle kunna odla sina grönsaker och annat. Men planeringen även utav utemiljön betyder väldigt mycket.
Så det är ute och inne, det är stort och smått.
Ja.
Det är hönshus och uthus, stora ladugårdar, herrgårdsbyggnader, men också små torp och ja, allting.
Ja, det han verkligen ville hjälpa, det var ju de små brukarna. Så han lärde sig ifrån de stora slotten och herrgårdarna som han hade ju kontakter med via sin släkt bland annat och utbildningen. Det förmedlade han ju i en liten skala sedan. Och det är den skalan som vi har sett i 100 år i vår landsbygd runt omkring.
Och som man kan se än idag i kulturlandskapet.
Men det håller ju naturligtvis på att förändras nu. Så nu är det moderna byggnader och kanske de gamla, de står öde ofta och försvinner. Men i 100 år så fanns det denna landsbygd och landskapsbild som han skapade.
Mm. Jag tänkte vi kan väl höra honom själv, Charles Emil, vad han skriver. Och då skriver han så här: hemmets fröjder är det ljuvaste av alla, och den som rätt uppfattat hur den husliga härden, uppvärmd av en oskrymtad gudsfruktan, förmår att sprida omkring sig allt det goda som hälsa och glädje, arbetsamhet och välstånd har att erbjuda, denne ska säkert erkänna att ut i ett sådant hem har arbetaren den rikaste ersättning för sina mödor och den bästa uppfostringsanstalt för sina barn, vilka ofta hela livet igenom bibehålla och ledas av föräldrahemmets intryck. Så här skriver han alltså i boken Elisabeth. Och det här idealet som Charles Emil Löwensköld förespråkar, det besjälas ju mycket av en tanke om att utveckla människan. Vad tror du, utöver att man vill komma till bukt med fattigdom och misär, det finns en andlig sida också i det här, så att säga, den inre utvecklingen. Vad säger du, Elisabeth?
Ja, det var ett väldigt fint citat det du citerade nu. Jag tror att han har fått med sig detta hemifrån. Som vi förstod så har mamman präglat barnauppfostran. Och man var välaktade, välsedda i både samhället och i de kyrkliga sammanhangen. Dessutom är det ju boklig lärdom. De tar till sig, de följer med sin tid. De ser vilka publikationer som kommer. Och mamman till exempel är ju nytänkande. Det finns ett exempel på hur hon spaljerar päron mot södra gaveln för att få riklig skörd. Och det har ingen sett förut. Men det sprider sig ju och man ser att det blir till så stor glädje. Jag tror att hela andan så i samhället var nog också så att man efter den svåra tiden som hade varit, så ville man hjälpa varandra. Och det ser vi ju också när husmoderskolan, alltså flickskolan först och husmoderskolan sedan, kommer och man erbjuder för pastoratets flickor, jag tror det var nästan gratis utbildning här på skolan till först och nu, för att man skulle lära sig att sköta hem och de sysslor som har med hem och hushåll att göra. Och sedan hade man en gudstro. Och det fanns ju mycket publikationer redan vid den här tiden som spreds. Så det var en innerlig tanke till samverkan och utveckling.
Om man tänker på den här fattigdomen också, det är svårt ibland för oss idag att föreställa sig precis hur eländigt det var. Och jag tänker 1868 när han kommer ut då med Lantmannabyggnader, det stora mönsterboken här, då är det ju svält i Sverige. Året innan 1867 brukar man ju omtala som svältåret alltså. Så om man försöker leva sig in i, vad betyder det då att ge ut en sån här skrift mitt i en sån kristid, tror du?
Jag skulle kunna tänka mig att man inte riktigt förstod detta till en början, därför att samhället ordläts så. Industrialismen hade börjat lite grann också, men man fann ingen utkomst på landsbygden. Det var ju svält i ett par, tre år. Och riksdag och regering satte inte till några särskilda medel till en början. Och vi fick en stor utflyttning då till USA inte minst, men också som sagt till städerna. Så jag tror ju att etableringen av Löwenskiöldska tankarna, den kommer nog först så småningom när man börjar se ett ljus, när det börjar arta sig lite grann. Skiftena som jag nämnde, de går här på 1850-talet, men det fortsätter ju fram på 60-talet också, så det är en stor omvälvnad i, alltså framförallt landsorten då.
Laga skiften när man alltså effektiviserar markanvändandet. Ja, och, ja.
Precis så. Mm. Och man åderlät nog också mycket av den ungdomliga kraften, drar ju vidare. Alltså antingen till städer eller utomlands. Men man ser ju också att vi måste ha en potential till försörjning på landsorten. Så det här kan ju bli ett bidrag till en framtidstro. Det här ska nu förändras i grunden. Boende och levnadssätt, djurhållning och lantbruk. Och det etablerar sig allt mer. Och sedan så blommar ju detta ut under de senare seklen då, fram till 1900. Och man ser ju också i grannländerna, där grasserar det nästan ännu mera. Där har vi både i Finland och i Norge väldiga lövsågerier.
Mm.
Och vi får ju det också i storstäderna, både i Stockholm och Göteborg.
Lövsågerier som är ett annat namn på snickarglädje.
Ja, ja. Ja. Kurmanska fastigheten i Göteborg, utanför Göteborg. Eller de stora sommarställena i Stockholms skärgård. Där är det ju bara snickarglädje.
Mm, det är så översållat med dekor.
Men det är det inte här, därför att han är också en rätt återhållen person. Och man ser ju det inte minst här på Bergatorp. Han gjorde inte sitt eget hem till någon sorts skyltfönster för sin egen stil. Utan här är det en slät fasad på huvudbyggnaden och två fina flyglar som ligger framför utan någon utsmyckning. Här finns ingen veranda eller övriga dekorationer. Utan han behåller det ursprungliga uttrycket som det har varit. Han har förbättrat huset. Men han har inte det här som någon sorts PR-fastighet. Att man ska komma hit och titta. Och det är överhuvudtaget så, tror jag, att han är en rätt ödmjuk person.
Ja, för att om vi går tillbaka till det här, till just Löwenskiöld som person. För då vet vi ju att han har ju en bakgrund där han har verkligen upplevt både goda och dåliga tider. Han har fått en utbildning, han har kommit i kontakt med den tidens bildningsideal och så vidare. Han lever ensam livet ut, han gifter sig aldrig. Och han blir omtalad, inte minst för hur han ser ut, alltså sin kroppslängd och så vidare. Men man märker ju att det finns en enorm viljestyrka hos honom, eller hur?
Mm. Han vill det bästa. Han vill kunna hjälpa till. Och han ser att han har möjligheten. Och i och med att han är från en familj som alltid har haft stora möjligheter, så håller han inte tillbaka, utan han hjälper framförallt den här bygden då till en början. Och han tar uppdrag, stora uppdrag, utan att ta någon ersättning. Och sedan går det allt bättre och bättre, och det sprider sig dessa mönsterböcker. Och han blir mer omtalad. Och husen är ju väldigt vackra.
Mm.
De är proportionerliga. De ljusa färgerna gör att landskapsbilden blir helt annorlunda. Och sen har han ett ideal att just med prydligheten, han skiljer på mangården och fägården på ett lantbruk. Mangården med sin bostadsfastighet och kanske ett par flyglar, ett magasin och kanske någon snickarverkstad och så. Där finns det inga ekonomibyggnader alldeles bredvid, utan den omramas av ett staket eller en häck eller så med en vacker grind. Och så går det kanske en väg genom eller framför grinden. Och på andra sidan ligger ekonomibyggnaderna.
Mm.
Med ladugård, loge, stallet, vedboden. Smedjan ligger ett gott stycke ifrån för brandfarans skull.
Så inte bara byggnaderna, hela landskapet är inberäknat i
ja,
det här.
Ja, och det är precis som vi hörde så ligger ju gården då i centrum för jordbruksdelen. Och han gör ju också arronderingsplaner, hur man ska sköta marken och utdikningar och så. Han lär sig allt eftersom och han ser till att göra det bästa möjliga av det vi har omkring oss. Och jag tror också att det är en anda i landet att vi vänder nu från den svåra tiden till ett begynnande välstånd och det kommer att gå bra.
Mm. Om man tänker landskapet här kring, man åker runt här och ser ju många fina gamla gårdsmiljöer och ladugårdar och sånt. Hur märker man av Löwensköld här i landskapet skulle du säga?
Ja, det är framförallt snickarglädjen och sen takhyfsorna. Att man kan se att det är speciellt det är ett Löwensköldshus.
Så det finns vissa kännetecken?
Jajamän, det finns många kännetecken på det.
Och det går ganska snabbt. Alltså tittar man då i hans mönsterböcker så lär man sig ganska snabbt att känna igen det där.
Absolut, det kan man se i mönsterböckerna.
Inga, både du och Elisabeth är ju arkitekter i grunden. Och jag tänker att idag när man ser på de här husen han har ritat så är det lätt att bara se ytan, att de är vackra och prydliga och så. Men de har ju en mycket djupare historia än så. Hur tycker du vi ska ta till oss Löwensköldhs byggnader idag?
Jag tycker att man ska ta till sig det praktiska som man ändå syftade till att uppnå med sin arkitektur. Och det är någonting som man kan tillämpa, tror jag, när som helst. Och på vilket århundrade som helst. Det sinnelaget. Och de här byggnaderna, det har faktiskt ändrats. Det tillkom ju under 1700-talet och då hade man andra förutsättningar. Det fanns ju folk som tjänstgjorde här. Ett av flyglarna, det innehöll en drängkammare och där bodde arrendatorn i många år. Små förhållanden, men det fanns det. Och det finns ju kvar idéerna hur man kan använda själva huset, köket och annat sånt. Har ju ändrat utformning. Från början så tror jag att köket det låg i en av flyglarna. För det antyds det när man tittar på huset. Men det är klart att det var länge sedan.
Men om man likställer Löwensköld med bara det här med snickarglädjer och dekorativa, då gör man honom orätt, va?
Ja, absolut. Det är inte det han egentligen vill. Han vill utbilda folk. Han vill göra gott. Och det ska hela samhället ha nytta av det han tänker. Och han bygger ju på den utbildning han har fått och den vill han förmedla. Och det är ju därför som han donerar hela den här fastigheten till kyrkan för att man ska göra en skola. Alltså hans idéer, de ska föras vidare. Det är ingenting som är passé bara för att han avlider.
Ja, för Charles Emil han dör då 1888. Han har fått medaljer, han har fått stort erkännande för sina insatser och så. Hur lever hans arv vidare efter det?
Det lever vidare så att det bildades ju en stiftelse som skulle ta hand om den här donationen. Och de hade det inte lätt. Det var svårt att få ekonomi i det, har vi ju talat mycket om. Men genom att vi kan föra vidare det här arvet, Bergatorp, som ju är ett hem. Och det är en del i hans verksamhet under 1800-talet när han var med om den enorma samhällsutveckling som ägde rum i Sverige då. Och detta skulle han föra vidare till en skola. Och allt detta är sammanfattat, det ligger i hans hem Bergatorp. Både bostaden, barndomshemmet, verksamheten och utbildningsskolan i samma byggnad. Det är helt unikt. Och det har vi som hembygdsförening så fick vi möjligheter att ta över ansvaret och driften utav den här gården när det såg väldigt mörkt ut i samhället och synligt för Bergatorp. Kyrkan klarade inte av att driva det Och då var det eldsjälar i bygden här som tyckte att men detta kan vi ta hand om. Vi kan arbeta med det, vi kan spara det, vi kan göra så mycket. Och det gjorde man också. Man renoverade. Jag menar, här fanns inga golv och taken var dåliga. Det var helt enkelt i förfall.
Det var en stor insats.
Det var en mycket stor insats som hembygdsföreningen gjorde.
Mm.
Och det här har vi ju levt vidare på sen. Vi är ju 30 år nu. Och det försöker vi förmedla genom utställningar och genom att vi samarbetar med andra föreningar. Vi har lite samarbete då med Da Capo som ju är en utbildningsdel av universitetet i Göteborg. Och de hjälper oss genom att foga in renoveringar och sånt i utbildningen. Och vi kan hjälpa dem genom att berätta om Lövensköld och de hjälper oss med det praktiska hantverket.
Precis i hans anda låter det som.
Ja, precis så.
Man säga.
Precis så. Och nu har vi också fått att vi får kurser här och föredrag och annat så att vi kan samarbeta även på det planet.
Mm.
Och det är ett sätt att förmedla kunskaper.
Mm. Till sist då, Elisabeth. Lövenskölds arkitektur var ju oerhört omtyckt och fick stort inflytande. Men så kommer 1900-talet och modernismen, ett helt annat ideal, tar vid. Vad kan man säga, om man ska sammanfatta, vad händer under 1900-talet? Vad är det för värderingar som styr hur man ser på Lövensköld och den här tiden?
Jag tror nog att efter första världskriget så är det ett nytänk i hela samhället. Vi får en typ av arkitektur som skalar bort allting av det gamla. Funkisstilen kommer. Man rationaliserar. Det blir också andra metoder att driva jordbruk, att driva boskapsskötsel. Och många av fastigheterna med Lövenskiöldska dragen kanske anses inte utvecklingsbara. De är ganska slutna i sin form. Att bygga ut ett Lövenskiöldskt hus, ja det kan man göra kanske på baksidan eller så. Men man skulle ha in nya sätt att värma husen. Man får sätta en liten utbyggnad för värmepanna, oljepannan kommer och så. Och det spräcker symmetrin. Och det blir ryggsäckar på husen som inte ser särskilt vackra ut. Och det kommer ett annat tänk faktiskt. Så det finns nog en tid då Lövenskiöldska husen blir betraktade som gammalmodiga.
Så en gång toppmoderna, ett helt nytt ideal och sen blir det tvärtom?
Ja, och så kommer det andra byggmaterial. Och det ser vi ju på landsorten, nybyggnationerna framförallt. Och fram i våra dagar, 60-tal, alltså 50-talet, 40 och 50 är det väl tegel kanske som är det mera robusta materialet. Sen får vi en annan typ av tegel på 60-talet. Då tänker jag på mexitegel.
Mm, just det.
Och då blir det villatyp med flackare tak och andra material. Vi får betongtegel på taken och olika färger och sådär. Det blir en annan, ett annat ideal. Vi får också kataloghusen.
Mm.
Alltså Lövenskiöld var ju själv den första som ritade kataloghus kanske man kan säga. Men vi får ju många firmer som ska göra kataloghus av olika sorter. Och det kommer att prägla en del av landsorten också. Det vill säga det som är bynära. Kanske inte mangårdsbyggnader direkt, men det som ligger i byar och strax bredvid.
Mm.
Så vi får ett annat utseende på landsorten. Men idag ser vi ju inte minst den yngre generationen som ser saker i ett längre perspektiv. Och som förstår kanske en historia. Och också att värna och vårda.
Mm. Lövenskiöld är känd. Hans skrifter finns nu tillgängliga både digitalt och via då nytrycket här som bokförlaget Stolpe gör. Men vad skulle du säga är Lövenskiölds betydelse idag nu med växande intresse för byggnadsvård och annat?
Ja, det ni gör är att ni gör ett nytryck av hans lantmannabyggnader i folioformat, alltså ursprungliga formatet och med den textdel som ska höra till också. Det kommer ju ytterligare att späda på kunskapen om Lövenskiöld, för att vi har ett intresse, vi har det på universitetsnivå. Det här är ju, man kan få akademiska betyg i goda hantverkskunskaper. Och vi ser ju inte minst här i vår bygd vad universitetsfilialen från Göteborg det vi kallar da capo, vad den har haft för betydelse. För här finns det flera firmor som har bildats av de äldre eleverna som har etablerat sig. Och intresset för återbruk, det tror jag är det stora nya. Man behöver inte bygga nytt. Man behöver inte göra anspråk på att riva bara för att det är 80, 100 eller 150 år gammalt. Utan se efter vad som går att ta vara på. Förvalta det och gör någonting nytt av det.
Mm. Det som vi idag kallar hållbart.
Ja.
Det skulle lika gärna kunna vara Lövenskölds motto.
Ja.
På många sätt. Tack så hemskt mycket.
Tackar. Tack för att du har lyssnat på Stolpe Stories. Missa inte att du som lyssnar har 20% rabatt på bokförlaget Stolpes titlar hos bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden STOLPE20. Och för att lyssna på fler avsnitt, följ oss där poddar finns och på sociala medier.